Välkomna alla lyssnare till Caprice musikpodd som den här säsongen besöker arkiven och ett antal intervjuer som Kungliga Musikaliska Akademin har gjort med legendarer och veteraner i musiklivet. Så det här blir alltså en liten poddserie där vi riktar inte bara blicken utan ännu mer öronen mot arkiven. Vi lyfter fram en rad intervjuer som är gjorda vid slutet av 1900-talet men ofta behandlar det tidiga 1900-talet då de här intervjuerna var unga och aktiva. Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap och idag har jag med mig en gäst här som är ingen mindre än Göran Gademann. Välkommen Göran!
Tack!
Och för den lyssnare som till äventyrs inte känner till Göran så kan jag upplysa om att han är dramaturg på Göteborgsoperan, docent i teatervetenskap med mycket mera. Och därtill flerfaldig segrare i SVTs kulturfrågan Kontrapunkt, inte sant?
Ja, det stämmer. Nu får vi inte vara med längre.
Nej, ni var för duktiga så ni måste släppa fram någon annan. Ja. Men idag tänkte jag att du och jag, Göran, skulle ta och lyssna på ett par numera då tyvärr hädangångna opera- och teaterlegendarer. Men faktiskt främst då sådana som har arbetat framför, eller bakom och vid sidan av scenen. Nämligen främst då Börje Ed och Bertil Bokstedt. Vad kan man säga inledningsvis om dessa herrar, Göran, om vi ska presentera dem för lyssnarna?
Ja, om vi börjar med Bertil Bokstedt så var han operachef när jag började gå på operan i tidigt 1970-tal och ligger bakom flera legendariska uppsättningar som jag är oerhört lycklig att jag har kunnat se och som jag har betytt mycket för mig. Det är då Die Frauen und Schatten, det är Genufa, det är Mästersångarna i Nürnberg och Den stora makaben. Oförglömliga minnen. Men han var ju dirigent och repetitör från början och om man lyssnar på Birgit Nilssons skrivande och sjunger nordiska romanser till orkester så är det han som dirigerade till exempel.
Så han var verkligen en, så att säga, en exekutör och aktör själv. Det är inte alla operachefer som har varit det.
Nej, ja, jo, mer eller mindre brukar han väl vara det i alla fall. Men han var, och sen kom han ju in att han var först chef för Drottningholmsteatern, gjorde många viktiga satsningar där på mycket spännande barockrepertoar måste jag säga. Och där kom jag också ihåg som tonåring, det första jag såg där var Lussen och kärleksdrycken som kanske inte är riktigt Drottningholms repertoar numera, men mycket charmig uppsättning och översättning signerade Folke Benius. Så att jag tror Bokstedt hade näsa för det där.
Det är lite speciellt att han var under en period och chef för flera operainstitutioner samtidigt då, både Drottningholmsteatern och Kungliga Operan.
Ja. Och det var ett krav, det säger han i intervjun, att han ville vara kvar då på Drottningholm. Så att det säger Kerstin Meyer också när hon intervjuar honom, att det kanske var ganska praktiskt att ha i alla fall en period att ha samma chef där ute som inne vid Gustav Adolfs torg. Sen när jag pratade med andra som har jobbat med honom att han var nog inte helt lätt att jobba med på slutet och så. Men,
nej, det får man ju komma ihåg när man hör de här intervjuerna att det är ju de här personernas perspektiv så att säga.
Ja,
som
man, ja.
Men det blir ju på ett annat sätt de här intervjuerna ett slags personligt, kanske sådant som de inte skulle våga fästa på pränt i memoarer men som de har låtit sig intervjuas. Och det är alltså den ena intervjun vi ska höra som du nämnde, Bertil Bokstedt, intervjuad av Kerstin Meyer då, som ju själv är en väldigt viktig person i den tidens musikliv då. Den andra intervjun är ju Börje Ed. Vad kan vi säga om honom då?
En fantastisk eldspruta höll jag på att säga. Honom har jag träffat flera gånger. Mm. Var förtjusande man med enorm erfarenhet av det här med kostymer. Han kunde rita kostymer själv och kunde varenda liksom tråd och plagg och sådär. Han var förtjusande på slutet så när jag skrev min doktorsavhandling 1996 så handlade det om senare delen av 1800-talet på Kungliga Operan och det var en oerhört behjälplig med både att alla sådana konstiga termer, vad saker och ting betydde. Men vi lyckades till och med också skaka fram en mantel som hade burits av den bassångare som sjöng Lantgreven vid den allra vid Sverigepremiären på Tannhäuser.
Otroligt.
Det var ju helt, det är så magiskt. Och han vi fixade en docka, så rusade han in där, satte upp den dockan och vi fotograferade och jämförde med ett annat foto. Och så såg vi att det är ju den manteln. Alltså, han var jättehärlig. Han hjälpte också till att vid inspirationsmiddagen så sjöng Kerstin Avemo tre arier från den här tiden. Och då ordnade han naturligtvis en fin 1800-talsklänning till henne och så att den satt perfekt och så. Mm.
Det är fantastiskt och en sån otrolig talang och utvecklad begåvning för detta med textil och behandling. Och det är både hantverk och så att säga hög konstnärlig halt liksom i de här kreationerna och sättet att använda äldre ärvda kostymer och så vidare. Vi kanske ska ta och först lyssna på hur en arbetsdag kunde se ut då för kostymören och senare då kostymchefen Börje Ed som vi nämnde här. Och här dyker vi in i intervjun när Ed arbetar för fullt med Carl Birger Blomdahls Ope Aniara som ju är baserad på Harry Martinsons epos från början då och med Lindegrens libretto. Och detta är en dag på Stockholms Operan, måste vara 1959 då. Då låter det så här.
Aniara till exempel. Aniara som alla får ju sina höjdpunkter, tycker i sin epok så är de med. Men jag tyckte kanske att Aniara var ett stort evenemang eller ett stort äventyr, en konstnärlig seger. Det hade vi, jag minns en gång på mitt tjänsterum på Operan där på femte våningen med utsikt över Stockholm, så sitter då Erik Lindegren, Göran Gentele, Carl Birger Blomdahl, Exet Eriksson och först och främst alltså Harry Martinsson som hade skrivit denna operan. Och där sitter vi och resonerar helt vardagligt om uppsättningen, hur den var och vad som skulle kunna bli. Och Harry Martinsson börjar att utveckla tämligen fantastiska idéer om indiska andevärlden. Och han hade ju sådana oerhörda perspektiv och astronomiska begrepp som han drog in i samtalet. Och vi talade om kostymer, men det var väl ett minne som man tyckte nästan marken gungade när man var inne i det här spelet. Men så småningom så fick den sin premiär, det blev en lycka med det hela. Och jag minns på efter genrepet så träffas vi på målarsalen och på målarbordet spände man ut sån här papper, spännpapper heter det ju. Och där satt vi och drack vin och det var en hög stämning och kanske mer än vin också. Och då så minns jag att Harry Martinsson reste sig upp och då talar han till Erik Lindegren att du har gjort, då hörde jag honom säga så här, du har förvandlat en oxe till en buljongtärning. Det var första gången jag hörde det ut. Och jag vet inte om det var han som präglade det den gången. Men så sa han till, och då menade han att han hade ju gjort hela hans diktverk till ett komprimerat operalibretto. Och så vänder han sig till exet och till mig kanske också och säger, och en kostym vill jag särskilt tacka för, och det är högkomikern Sandom som jag finner vara, ja, genialiskt bra, för riktigt så som jag hade tänkt med honom. Det var en Olle Sivad gjorde den oförglömlige högkomikern Sandon. Och då bakgrunden till den kostymen är den att Göran Gentele sa till mig, hörde du, Sven håller på och ritar så många skisser och han vet snart inte vilket han ska ha till vilket. Och då så får du gå hem med honom på ateljén på Kungsgatan högst upp i en vindsvåning. Och det gjorde jag en dag, så gick vi hem till exet och där satt med häftstift upp i taket alla de här förslagen han hade gjort till bland annat högkomikern Sandon. Ja, men där var ju 6 eller 7 bilder och den ena liknade inte riktigt den andra. Och då var det ju frågan, min uppgift då, att säga någonting om de här. Och då får jag syn på den här dräkten. Den är vit, men den har några slingor som kan tänkas tillbaka till antiken. Men den är helt oerhört intressant och finns väl att se. Han gjorde sedan lotografier av det och så vidare. Men när jag får se den, så det gällde ju att vara lite fräck och lite bestämd. Den där, sa jag, Sven, den ska du ta, för den blir bra. Ja, säger du det, sa exet, och så tog vi den. Och så fick jag tillfälle att utforma den så som jag tyckte att det skulle göra. För hans praktiska uppfattning om kostymer var naturligtvis inte särskilt stor. Men då gjorde jag den. Och det var den som Harry Martinsson sen reser sig upp och tackar oss för. Det anser jag som en lyckad och märklig tilldragelse i mitt yrkesliv.
Här är alltså Börje Edom arbetet med Aniara, vilket ju är verkligen ett samarbete på högsta nivå i alla konstarter, kan man ju säga. Det är alltså Harry Martinsons text från början som Erik Lindegren gjorde om till libretto, tonsattes av Carl Börje Blomdahl med regi av Göran Jentele, dekor av Sven Exet Eriksson och kostym av Börje Ed. Ja du Göran, vad ska man säga om ett sådant projekt? Vad säger det om den här tiden i svensk kultur?
Ja, jag säger väl det lite som att svära i kyrkan här, men alltså, tänk om någon annan svensk opera hade fått alla de här resurserna. Alltså, en så fantastisk scenograf, regissör, dirigent, bla bla bla, de här artisterna och allting.
Så du menar att Blomdahl och Lindegren hade en bra draghjälp av de här andra då?
Ja, det måste man faktiskt säga. Ja. Därför att jag ska inte säga att liksom tolkning eller uppsättning var bättre än verket. Men Blomdahl var ju i första hand inte en musikdramatiker och var inte heller egentligen intresserad av operagenren. Det här kom ju på slutet. Sen gjorde han ytterligare en opera här från Anka som inte blev någon succé då. Men jag vågar ändå hävda att det finns ju svenska operor som är betydligt starkare som verk, som musikdramatiska verk. Jag talar om Hallströms Den bergtagna, Rangströms Kronbruden eller Stenhammars Gillet på Solhaug. Och de två sistnämnda bygger ju på förlagor av Strindberg och Ibsen, så att det är ju inga liksom vilka som helst. Så alltså, musikdramatiska verk tycker jag att de är starka. Men det här var naturligtvis ett fantastiskt event. Och jag har ju sett den här uppsättningen. Den kom faktiskt som repris 1985. Fortfarande i Exets dekor alltså.
Och Eds kostymer då?
Ja, ja, det var alltså Exets kostym.
Just det, så.
Som Ed då hade förverkligat.
Just det.
Däremot tror jag koreografin var nog inte samma Birgit Åkesson, för det gick inte återskapa, så det var en annan koreograf. Men annars var dekoren och allting var, så var det artisterna var ju nya, så att det var Britt-Maria Run som poetissan då, Per-Arne Wahlgren som är Maroben, som var nya då till exempel. Men det var lite grann faktiskt då 85 att gå in på ett besök på Moderna Museet.
Ja, det förstår jag. Det här är ju ett exempel. Även de som inte står på scenen då eller deltar i framförande ögonblicket är namnkunniga och redan berömda så att säga i samtiden.
Ja.
Vanligt är ju också att ett stort arbete görs av fast eller tillfälligt inhyrd personal som kanske inte känner till namnet ens för den mest initierade operapubliken. Hur ser det ut idag, till exempel på din arbetsplats, Göteborgsoperan, vad gäller scenteknik, kostym, dekor, smink? Hur så att säga, välkända är de här nu skickliga aktörerna, alltså Börje Eds, för riktiga operanördar skulle du säga?
Nej, jag tror inte att någon idag skulle kunna säga vem som är vår kostymchef eller någonting sånt. Utan de blev väl kanske ännu mer doldisar. I fallet Börje var det väl så att han hade varit det så oerhört länge och var en så karismatisk gestalt, så att det ledde till att han blev känd. Annars kanske man var lite mer dålig på den tiden också, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, vi kan väl gå tillbaka till samma intervju igen och se vad Börje Ed har att säga om ett par yrkeskategorier inom operans väggar på hans tid alltså. Han talar här i intervjun om fast anställda smeder, snickare, textilfärgare, perukmakare med mer. Samt i det avsnitt vi ska höra nu tänkte jag då om yrkeskategorin med tillskärare och brodöser och skräddare, alltså de som arbetar mycket nära kostymchefen med det praktiska utförandet då av kostymerna. Och hur detta arbetet, säger han här, har bedrivits genom tiderna, för han blev ju också efterhand en slags historiker på det här området.
Ja, den samlade yrkesskickligheten på en kostymateljé, som vi tar opera nu, det finns ju många teateratelier idag, stora sådana, Dramaten och ja, överallt, alltså i Malmö och Göteborg och så vidare. Men den samlade yrkesskickligheten är ju enorm, och det som besitter. Men då är det det att det finns flera kategorier som man också skulle vilja framhålla. Det är ju de som har hand om kostymerna och som ser till att varje dag till dagens föreställning så finns alla kostymer som behövs på sin plats ute i logerna och ingenting får klicka. Och där ligger också mycket kärleksfull omtanke och bekymmer och organisationsförmåga. Så att den samlade skickligheten och erfarenheten på en operaateljé är, ja, den är högst imponerande och respektingivande, och det skulle ta för lång tid att gå in i detaljer, men jag är full av beundran för det. Och då växer det fram och det går från generation till generation, och det är därför, där kanske jag vill komma in på, nu som jag har levt mitt liv i den modernare delen av teatern och jag har sett mig själv som avantgard och bort med det gamla insnöade. Nu ägnar jag mig helhjärtat åt, en del år har jag ägnat mig åt den historiken som börjar vid Gustav den tredjes bollhus uppe på Lejonbacken där Svenska Operan börjar 1773. Och hur hade de det och hur ser det ut? Och det där är ju så intressant och förvånande nära dagens situation. Man importerar svåra och anskaffbara material och man är ytterligt skicklig i att utföra teaterkostymer. Och genom hela 1800-talet på gamla Gustav den tredjes opera spelar med de mest magnifika avancerade uppsättningar som vi kan tänka oss. Och det är så skönt att kunna ägna sig lite åt det och ta fram en del och kanske bevara ett och annat exempel på, så att man inte bara ska tro att jag talar i så här fantiserar. Och sedan hur vi glider in i 1900-talet, och nu har ju redan 1900-talet börjat på bli historia, i varje fall början av 1900-talet, och så är vi inne i 2000-talet, och jag vill ju så gärna att man kunde lämna efter sig lite av bakgrunden och historien på det här området.
Ja, Göran, vad säger du om denna exposé historiskt?
Ja, jag skulle säga att det är ganska mycket sig likt idag. Det finns ju fantastiska yrkeskårer. Vad han liksom tangerade liksom är till exempel en yrkeskår som påklädare som gör ju fantastiskt jobb. Det senaste vi har spelat nu är ju Ragnarök, en väldigt stor uppsättning då förstås av Wagner-opera. Och kommer man efter, precis efter slutapplåden och går mot hissen som är närmast scenen, så kommer ju liksom alla sångarkör vällande, och så kommer de här påklädda med de här stora vagnarna som de hänger kostymer på. Sen trängs alla in och åker upp i hissen. Och det är ju fantastiskt. Min första gång jag presenterade en konsert på stora scenen på Göteborgsoperan och frågade den påklädda mig om jag brukar bli nervös eller om jag behövde handpåläggning och så. Mm. Och jag sa att det är inte så farligt med den saken. Men det är liksom fantastiskt hur de anpassar sig till varje och liksom tar hand om varje artist och bemödar sig. Och där finns en väldigt stor yrkesstolthet också där också. Också hur de tar hand om de här kostymerna som är alltid rena och strukna och fräscha liksom, för varje ny föreställning.
Intressant, inte minst det du säger om det här psykologiska, solister som vill bli behandlade på olika sätt, eller att känna till det och veta vem som vill ha ett samtal innan i logen och vem som inte vill ha det och så vidare.
Nej, det fanns ju en legendarisk påkläderska på Operan som många har bett Linda om, Gunilla Malm, bara berättade om, hon heter Gunvor. Hon var även med Lasse Holmqvist här i Ditt liv i något avsnitt. Och hon var ju fantastisk. Berit Lindholm berättade när hon hade gjort Ragnarök. Då är det ju två pauser och inför sista akten var det bara Berit och Laila Andersson kvar. Och då hade den här som hon värmde locktången på, den här kitteln med varmvatten, det kokade hon lite korv i åt dem två till sist där.
En härlig hygienisk lösning där.
Ja, fantastiskt. Där sparar man inte, liksom, man sparar på allt.
Nu har vi tangerat något som förknippas lite med teatern och operan, i alla fall som man föreställer sig då, om man aldrig har jobbat på en teater eller opera som jag, att det finns en hel del skrock av den här typen, att inte önska lycka till inför en föreställning, att inte nämna Shakespeares Macbeth och så vidare. Att det skulle föra otur med sig och så. Förekommer detta i operans värld bakom scenen idag, Göran?
Är inte så väldigt mycket. Jag har till och med hört folk som har tackat efter att man har sagt toj, 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 som betyder lycka till.
Ja, just det.
Men när vi spelade Macbeth, då var det ju lite sådär. Den gick ju här i två omgångar, fin uppsättning. Uh-huh. Och där hände det faktiskt en riktig läbbig sak. Jag kommer ihåg, jag satt bredvid Lars-Åke Tessman i salongen. Det var kanske tredje eller fjärde föreställningen. Och han skulle få tidskriften Operas pris efteråt för sin scenografigärning. Och så var det i tredje akten med häxscenen. Då hängde det upp i scenvinden en massa halva kroppar som skulle vara de här döda soldaterna i sista akten. Och det visade sig att en av de kropparna i linan till den hade trasslat in sig med linan till den docka som Lady Macbeth hade haft en klänning på i första akten som någon hade glömt att ta av. Så det var mänskliga faktorn där. Så att de snodde ihop sig och på golvet låg alla häxorna på rygg och pekade uppåt. Och rätt vad det var så lossnade den där linan så att den där halva dockan där ladies klänning hade hängt, den bara for 12 meter ner rätt på golvet.
Oh ja.
Och lyckades landa mellan två korister, tack och lov.
Så av detta kan man säga egentligen att du sa just att skrocket inte lever så starkt, men att det kanske borde göra det. Det här ger ändå skäl till viss försiktighet om en Macbeth.
Ja, i alla fall när man spelar Macbeth.
Ja. Det där är en speciell värld. Och förr var det ju inte bara scenarbetare och övriga anställda som odlade liksom en tradition av skrock, utan även i hög grad de som stod på scenen då. Och skrock kan väl egentligen sägas gradvis gå över till att man vill ha det på vissa sätt av praktiska skäl. Att en del har börjat med att ha olika färgade strumpor och så här under som ändå inte syns. En som är led av svår scenskräck och svaga nerver, trots att det är en väldigt älskad sångare då, eller kanske just på grund av det, är den svenska bassångaren då Leon Björker, och som hade en hel del idéer om hur det här skulle hållas i schack. Vi kan lyssna här på hur en sån här intervju med Karin Hedenberg, som var gift med Björkers kollega då Sven Hedenberg, hur hon berättar om Leon Björkers lite märkliga vanor inför en föreställning.
Ja, Leon Björker var ju fantastisk både privat och som sångare. Privat var han ju otroligt rolig. Men han hade ju sitt nervsystem. Han bodde ute i Äppelviken, så att han tog då 12:an gick och stannade någonstans nere vid Tegelbacken. Han var alltid mycket mån om tillhörde den sortens solister som skulle vara mätt och det gick inte med fisk eller soppa innan han skulle sjunga. Och hans hustru bara väntade på att klockan skulle bli så mycket som han skulle sätta sig på 12:an. Och när han kom ner till Tegelbacken, då måste han hoppa på ett korvstånd, för han var rädd att inte det skulle räcka föreställningen ut. Men han var mycket trevlig som kamrat. Och att höra honom, det var ju ett väljud. Det påminner mig om hans föregångare Åke Wallgren, som var ett väljud utan dess like.
Det här är ju sångaren som nämns här, Göran, som kanske inte är lika välkända för dagens opera-publik, men som ju har gjort enormt många föreställningar och liksom bar fram liksom som den fasta ensemblen på operan.
Ja, tack och lov måste jag säga för Hanna Hedman, numera bortgången tyvärr, men hon gjorde ju en hel serie CD-skivor, Great Swedish Singers, och där tror jag att Leon Björker har ju en av dem.
Just det.
Så att man kan få honom verkligen i hel porträtt, i hel figur så att säga, precis som flera andra i den här serien.
Ja, för den som inte hört Leon Björker, på sin tid mycket älskade och beundrade röst då, ett väljud utan dess like, eller ett väljud som Hedenberg sa här om både honom och en av hans företrädare då, och som kanske inte heller är van att höra Mozart sjungas på svenska, vilket man ju i regel gjorde under lång tid då. Kan vi lyssna på Björkers praktfulla bas här då i Oasis und Osiris, tårflöjten. Här hörde vi alltså en inspelning med Leon Björke, han sjunger Mozarts Oasis und Osiris. Jag tänkte vi ska gå fram lite i tid nu, Göran, till slutet av 1970-talet och höra hur operachefen då Bertil Bokstedt talar om vad som kan hända i huset inför en mer kontroversiell operaföreställning, kanske man kan säga att det var. På inspelningen hör vi även här då operasångerskan Kerstin Meyer, som är den som genomför intervjun då, och som också sjunger roll i den världspremiär de här talar om.
Jag kan väl skryta lite om att vi hade två väldigt fina urpremiärer på under min chefstid. Dels Lars-Johan Wähles Tintomara och dels Ligetis Det går som makabre.
Det var en fin föreställning.
Den var fin och det var jobbigt och det var spännande. Det var så spännande så att i pausen på urpremiären, så när jag kom ner i foajén så var det fullt med poliser. Och de hade fått bombhot och de begärde att jag skulle avbryta föreställningen. Jag kände polismästaren som jag hade träffat åtskilliga gånger på Gröna Lund Sopir efter konserterna som jag var med om att ackompanjera. Och jag sa, gör jag aldrig livet? Och det är jag som bestämmer här och det är urpremiär på en världspremiär.
Skulle se ut.
Så att det, jag lyckades få dem att dra tillbaka och var ju otroligt nervös att något skulle hända. Och de gick med bombhundar och sånt där ändå under tiden. Men det hände ingenting. Sedan så fick vi besked på att en av de anställdas maka hade ringt till polisen och meddelat dem att det skulle bli, det ska smälla en bomb ikväll i Bokstedts hus vid Gustav Adolfs torg. Det fick vi veta efter ett par dagar, för de undersökte ju noga det här. Men mer kan jag inte säga om den saken, som du förstår.
Nej, men det är verkligen spännande. Men herregud, vad kan inte hända?
Vad som kan hända, ja. Men som sagt, det är klart att det är väldigt stora förberedelser på en sån premiär. Och han var ju väldigt fordrande, Ligeti, och det var ju väldigt spännande. Det var väl ungefär som Bengt Hall har haft nu nyligen med staden.
Du vet att
Sven-David Sandströms.
Han skrev den ju för de sångare som hade varit unga när han var i Sverige efter kriget.
Jaha.
Och då, vi hade ju hunnit åldras en del. Elisabeth Söderström och jag sjöng ju det eviga kärleksparet.
Ja.
Bara något år kvar till pensionsåldern då.
Oj, oj.
Det verk som omtalas här först är alltså Ligetis den stora makabern som hade världspremiär 1978. Det visade sig alltså att en närstående till en anställd då hade ringt och varnat eller hotat, hur man nu ser på det. Och i alla fall visste vad som låg bakom detta. Men du hörde den här produktionen, Göran, visst är det så?
Ja, jag såg en föreställning, inte själva premiären, men en föreställning några dagar senare gjorde jag. Det glömmer jag aldrig, det var en stor upplevelse. Och det, lusten var att jag kom ihåg att jag fick väldigt huvudvärk precis innan. Jag var väl 13-14 år sådär.
Ja.
Fick huvud, ibland hade jag lite sådär migränanfall då. Så att jag frågade garderobiären om han möjligen hade en huvudvärkstablett. Och då sa han att det borde ingå biljettpriser på den här föreställningen. Men huvudvärken gick faktiskt över, för det var så fruktansvärt bra. Men liksom bara overtyren där för fyra biltutor. Alltså jag glömmer det aldrig.
Du behandlade den med lite Ligeti helt enkelt.
Men ja, det är jättetydligen. Och sen naturligtvis som alla kommer ihåg, Britt-Märra Rym, när hon gick. Ena gång kom hon in på styltor och andra på rullskridskor och sjöng dessa hissnade koloraturer för när jag ser på chefen. Det var ju oförglömligt.
Och sen så gled de ju in i intervjun till att prata om Sven-David Sandströms Staden. Och både Staden av Sven-David Sandström och den här Dir alla minnen fallna, hans rekvien där, har ju varit kontroversiella. Det var inte bombhot, men det fanns ju då orkester som medlemmar som sjukskrev sig och så.
Det var fula ord, va, som barnkör och fler skulle sjunga. Men jag kommer ihåg däremot ihåg en annan föreställning som blev hotad eller bombhotad. Det var ju faktiskt Björn Villo Hallbergs Josef.
Jaha.
som kom lite senare än det här slutet på 70-talet med text av Karin Boldeman. Därför då var kanske idén, eller man ska säga, att det, hur det framställdes var att Jesus kom till via en våldtäkt. Och det kunde inte religiösa grupperingar acceptera. Så det var enorma protester mot det där. Och sångerskan som sjöng Maria, det var i regi av Göran Järvefelt här. Anita Sold var Maria, och det var i början av hennes karriär. Hon blev alltså mordhotad.
Ja, väldigt obehagligt. Ja. Mm, det visar ju dock att kulturen kan uppröra, inte bara rent estetiskt, utan också... Men det är väldigt intressant att höra de här rösterna från arkiven. Vi ska snart börja avrunda här, men jag tänkte fråga dig sist, Göran. Hur är det ett helt annorlunda opera- och teaterlandskap vi hör här från 40, 50, 60, 70-talen? Eller är det så att säga, finns det stora likheter med hur det ser ut idag?
Nej, det är sig ganska lik skulle jag säga. Repertoaren är mindre, så att det är väl lite mindre av fabrik och så. Att man, men det är som Börje Ed säger, att man ska inte vara ute i sista minuten, man ska ge allting sin tid, man ska ha väl planering och så. Vad som är mer praktiskt idag, det är ju kanske att det är lättare att kontakta operahusen emellan, till exempel vid inhopp, och man kan snabbare få tag i en sångare. Man kan se vilka det finns ute i Europa att välja på och sådär. Och man kan också, vilket kostymör gör, om en sångare ska gå in i en roll och man måste se om kostymen, så brukar kostymör eller de som jobbar på kostymateljén höra av sig till det operahuset där sångaren var senast för att få de mest aktuella måtten. Och då brukar det gå bra, men numera är ju tyvärr ofta så att sångaren står och sjunger från sidan istället. Man kan ju säga, men vad ska jag säga, internationaliseringen och snabbheten är ju lite annorlunda idag. Att det är lättare och mer effektivt på det sättet.
Ja, och kanske mer så att säga, internationella gäster i stora produktioner än vad det var. Man får intrycket när man hör Hedenberg där, att de här fasta sångarna gjorde väldigt, väldigt, drog ett väldigt stort lass och ibland fick jättestora produktions, eller väldigt stora inslag i de här stora produktionerna också. Som man kanske idag ofta har en mer internationell uppsättning sångare.
Ja, jag blev ändå lite glad när Bokstedt sa, han knorrade lite, för att den här intervjun ägde väl rum när Bengt Hall var operachef. Han knorrade lite över att man inte använde svenska sångare mer, att man hade för mycket utländska gäster, eftersom vi har så många svenska sångare på en så hög internationell nivå. Det kan jag hålla med om och glädjas åt, och här försöker vi nog se till att man får hem de sångare som är stora idag. Vi har nu de senaste, Ingela Brimberg, Elisabeth Strid, som är ute med att de får komma hem och sjunga också här i Sverige. Och att vi är stolta över våra egna så att säga, som är där ute och sjunger.
Just det. Mm. Ja, vi har hört röster från arkiven här idag. En rad personer som tyvärr nu då är hädangångna, men som gjorde 1900-talets opera och teater till vad den blev. På och bakom scenen. Vi har hört Börje Ed, vi har hört Leon Björkers röst, vi har hört Bertil Bokstedt berätta och Kerstin Meyer med flera. Tusen tack för din medverkan och dina intressanta perspektiv på dessa intervjuer och vad som sägs här, Göran. Tusen tack.
Tack själv.
Och till er lyssnare som har alltså lyssnat på Caprice musikpodd, så får ni fortsätta att göra detta när man hittar denna podd där man normalt hittar poddar, eller på Caprice hemsida, Musikverkets hemsida, kan man hitta den länkad också. Vi återkommer med ett flertal sådana här avsnitt med intervjumaterial från arkivintervjuer från Kungliga Musikaliska Akademin. Tack för idag! Du har lyssnat på Caprice musikpodd. Jag heter Mattias Lundberg och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Caprice musikpodd produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Caprice.